Vi är fortfarande kvar i påskens händelse, så därför så sparar vi fortsättningen av Filipperbrevet som vi har läst och berört tidigare till hösten. Jag hoppas att en del av er har passat på att läsa några av de här texterna som berättar om hur Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen. Något som har slagit mig, det är hur varje möte är så djupt personligt. Men också hur det berör på djupet. Det gör någonting med var och en av de här som möter Jesus. Och jag tänker så här, han som hade besegrat både synden och döden och djävulen där på korset. Han kunde ju ha valt ett massmöte, eller hur? Där han demonstrerade sin gudomliga makt och härlighet för tiotusentals hänförda efterföljare. Men han gjorde inte det. Istället så har vi berättelse om individer i olika livssituationer, i olika sinnesstämningar med olika problem, som får ett personligt möte med Jesus precis där de är. Och det är först mot slutet och säkert precis innan sin himmelsfärd som Jesus väljer att uppenbara sig, säger Paulus, för mer än 500 bröder på en gång. Ta till exempel Maria som i sin djupa sorg inte känner igen mannen som kom emot henne, men som hajar till när han nämner hennes namn. Och där hennes gränslösa sorg och smärta byts i jublande glädje. Eller Emmausvandrarna på väg till byn Emmaus, dryga milen från Jerusalem. Som är bedrövade och pratar om vad som hänt när Jesus slår följe med dem. Och trots kvinnornas, trots Petrus och Johannes vittnesbörd om den tomma graven, så säger de: vi hade hoppats, men hoppet var grusat. Och där möter Jesus dem, förklarar skriften, öppnar deras ögon. Och när han bryter brödet där så känner de igen honom. Förvandlingen är total. De bara rusar tillbaka trots att det är kväll. Tillbaka till Jerusalem. Med brinnande hjärtan. Eller Thomas som inte kan tro trots att alla andra pratar i mun på varandra om hur de har mött Jesus. Och när han får se Jesus där. Jesus kom in genom stängda dörrar. Och Jesus säger: kom Thomas, räck hit ditt finger, stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och så får vi en av de absolut starkaste bekännelserna vi har i Bibeln. Min Herre, min Gud. Och så är vi då i dagens text. Nu är det Petrus tur. Petrus som skulle vara ledaren med stort L. Han som alltid var först med att öppna munnen och bekänna Jesus som sin Herre. Han som förde allas talan. Han som skulle vara klippan som Jesus skulle bygga sin församling på. Han faller djupare än någon av de andra, bortsett från Judas. Ni vet ju att han i sin rädsla förnekar Jesus tre gånger, fullständigt misslyckad, helt tillintetgjord. En total nolla i sina egna ögon. Eller en leklump som vi hörde här inledningsvis. Som var på väg att bli ett vackert kärl. Men nu är han totalt misslyckad. Tillbaka som en misslyckad leklump. Och när vi kommer till texten här så har Petrus fått med sig de andra lärjungarna på en fisketur. Och jag tror att Petrus tänker så: det här är i alla fall någonting som jag kan. Det här, det är det enda jag duger till. Och så går det inte ens där. Inte ens där går det, utan det misslyckas totalt. En misslyckad natt, ännu mer nedtryckt i skoskaften. Tills det här märkliga händer. En man står där på stranden och undrar: hur har det gått för er? Och så ger han dem uppmaningen: kasta ut där på höga sidan. Och så upprepas fiskundret som har hänt en gång tidigare. Och Petrus kastar sig i sjön när han inser vem det är som står där på sanden. Och så vadar han i land. Och där möts lärjungarna av en glödhög med färdigstekt fisk och bröd. Och Jesus säger, kom och ät. Och nu till texten. Vi står upp när vi läser den här evangelietexten. Från Johannes 21, vers 15. När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågar Jesus Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herde för mina får. För tredje gången frågar han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Sannoliken jag säger dig, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Det sa han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se den lärjunge som Jesus älskade följa efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat, herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus fick se honom frågade han, Jesus, herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska leva kvar till dess jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig? Så kom det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Amen. Varsågod och sitt. Det berättas om en pastor som en kylig vinterkväll kom hem till en medlem som inte hade visat sig i kyrkan på väldigt länge. Brasan var tänd i öppna spisen och pastorn satte sig ner och utan ett ord så tog han ett glödande kol ur elden, lade det utanför brasan. Sakta försvann glöden och kolet blev alldeles svart. Tyst tog pastorn tången, lade tillbaka kolet i elden och det dröjde inte länge innan det började glöda igen. Pastorn reste sig, tackade sin medlem och beredde sig att gå. Medlemmen hade fattat poängen. Du kommer att få se mig i kyrkan de kommande söndagarna. Det Petrus får vara med om där på stranden, det är en sån där kärleksfull upprättelse som för alltid etsar sig fast i hans inre och som faktiskt får den där glöden att återvända. Alltså Jesus kunde ju ha börjat med, fy vad jag är besviken på dig Petrus. Du som skulle vara klippan som jag skulle bygga min församling på. Du som sa att om än alla de andra lärjungarna överger dig så ska jag inte göra det. Du lovade faktiskt att följa mig ända in i döden. Och så sviker du mig för en ynka liten tjänsteflickas fråga. Och inte bara en gång utan tre gånger. Jag är så fruktansvärt besviken på dig. Kan du ge mig tre anledningar till att jag överhuvudtaget ska ge dig en chans till? Nej. Jesus gör inte som kanske du och jag skulle ha gjort. Utan Han tände istället hängivenhetens och kärlekens glöd i Petrus hjärta med tre enkla frågor. En för varje gång som Petrus har förnekat honom. Och lägg märke till, han börjar precis där Petrus är. Han använde inte någon ironi. Han kunde ju ha börjat och sagt Petrus, alltså klippan. Det hade gjort lite för ont, tror jag, just då. Utan han tar helt enkelt hans gamla namn Simon Johannesson. Eller på svenska Simon Johansson. Och så kommer den där första frågan. Simon Johansson, älskar du mig mer än dessa? Vad menar Jesus egentligen? Menar han mer än alla de andra lärjungarna älskar honom? Kanske, för det var ju det som Petrus hade antytt tidigare. Om än alla de här andra överger dig, jag ska inte överge dig. Ändå tror jag inte att frågan i första hand handlar om det. För jag tror att Petrus var allt för stukad av allt som hade skett för att på nytt igen göra anspråk på att älska Jesus mer än de andra. Han hade ju verkligen bevisat motsatsen. Nej, vet du vad jag tror? Jag tror att Jesus sveper över båten, över nätet, över fångsten, över allt det här som just nu var Petrus enda trygghet. Och så frågar han honom helt enkelt, Petrus, betyder jag mer för dig än alla de här prylarna? Än din gamla yrkesidentitet? Än allt i den här världen som kan ge dig komfort och trygghet? Älskar du mig mer? Och jag tror att Petrus tittar sig omkring. Jag tror han tar en god stund på sig och låter blicken svepa över båten, över näten, över fångsten. Och så till slut möter han Jesus med sin blick. Och så kan han säga ärligt, ja herre, du vet att jag har dig kär. Kom inte fram lika tydligt i svenskan som i grekiskan, men i sina två första frågor så använde Jesus konsekvent ordet agape. Älskar du mig med en hängiven, överlåten kärlek som är totalt osjälvisk och utgivande? Och nu svarar Petrus med en helt annan ton än den här självsäkra, sturska tonen han hade på kvällen innan han förrådde Jesus. Han säger, ja herre, du vet att jag har dig kär. Phileo, jag är din vän. På grekiska. Ja, jag vill sätta dig före det här andra. Och tre gånger kommer frågan, en för varje gång som Petrus har förrått Jesus. Tredje gången så sänker sig Jesus ner till Petrus nivå. Han frågar inte längre, älskar du mig med den här hängivna, utgivande kärleken som är större än allting annat? Han säger helt enkelt, har du mig kär? Är du min vän? Och Petrus, bedrövad och helt förkrossad, svarar. Och nu känner han sitt misslyckande. Han kom ihåg den där gången för några veckor sedan. Det finns ingen självsäkerhet, ingen stolthet kvar. Tyst kommer det. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jag vet inte om du finns här som känner igen dig i Petrus. Kanske att du ville väldigt mycket en gång. Kanske du var så där hängiven och ivrig i din tro. Och du liksom satsade allt. Men så hände någonting som fick dig att känna dig som ett totalt misslyckande. Precis som den här leklumpen, den var på väg att bli någonting fint. Men någonting har hänt och du känner dig bara som den där ynka leklumpen igen. Det känns som att du har svikit Jesus. Och nu har du din stora trygghet kanske i ditt hem, i dina prylar, i din yrkesidentitet. Och så vidare. Kanske det är dags för dig att liksom sätta det där. Jag skulle vilja inbjuda dig just nu. Att liksom sätta det där vid lägerelden. Se in i Jesu ögon. Och höra honom säga till dig. Kalle, Lena, allt vad vi heter. Älskar du mig? Älskar du mig mer än allt du har omkring dig? Och innan jag kort går vidare med ett par punkter till så vill jag att vi stannar upp. Och så är vi stilla. Och det här får bli hans fråga till dig. Vill du sluta ögonen så får du göra det. Och just nu frågar Jesus dig. Älskar du mig? Betyder jag mer för dig än dina prylar, än din yrkesidentitet, än allt det här i livet som ger dig trygghet? Betyder jag mer för dig? Älskar du mig? Älskar du mig? Sen stannar Jesus inte vid det här. Utan han går vidare. Därför att ur det här så kommer en tydlig kallelse och ett tydligt uppdrag. Och den bottnar i detta. Den bottnar inte längre i prestation, i duktighet. Utan den här kallelsen, det här uppdraget bottnar helt enkelt i en djup relation med Jesus. En kärlekens relation. Kallelsen att följa Jesus. Jesus säger helt enkelt till Petrus, följ mig. Samma kallelse han fick 3 år tidigare upprepas igen. Och jag tror att den kallelsen upprepas gång på gång till dig och mig i livet. Följ mig. Och det här tror jag innebär för oss alla att ta tid i gemenskap med Jesus. Att ta tid att lyssna in hans röst varenda dag. Att varje morgon när jag vaknar frågar honom, Herre, vad vill du med den här dagen? Vad kan du och jag göra tillsammans idag? Så konkret tror jag det är. Men Petrus var också ett tydligt uppdrag. Ett uppdrag som upprepas 3 gånger med lite olika ord. Och för Petrus så innebär det att vara en herde i ordets rätta bemärkelse. En herde som tar sig an de svaga. En herde som leder Guds folk rätt, som ger dem mat. Och det var först nu som Petrus faktiskt var mogen att bli den där klippan som Jesus skulle bygga sin församling på. Inte den självsäkre, trygga i sig själv, utan klippan i bemärkelsen den som nu litar helt och fullt på klippan Jesus. Men jag tror att det inte bara Petrus som har fått en kallelse. Jag tror faktiskt att varenda en av oss har fått och får en kallelse som passar vår personlighet och passar vår specifika situation. Nu i veckan så träffade jag Kea, som många av er känner, ett par dagar sedan i Värnamo. Och fick ett samtal med honom och naturligtvis så gled in direkt på Rumänien. Det var inte svårt att förstå att här är en man som brinner för Rumäniens barn och ungdomar. Och som önskar att ge dem en framtid. En kallelse som han har fått i livet. Jag vet att den kallelsen är det många av er här som delar. Och så är det så att många av er har fått en kallelse genom praktiska gåvor. Jag tycker det har varit så fantastiskt att se hur flera av de här praktiska gåvorna har liksom blommat upp. Ja, de fanns där vet jag redan innan. Men att se dem i funktion, alltså det gör mig i alla fall så otroligt glad. Och att få se att vi kan tjäna på olika sätt med de gåvor som vi har. Vare sig det gäller att jobba med en renovering på olika sätt i församlingen eller i Rumänien eller på någon annan plats. Andra, de brinner för våra barn och ungdomar. Och jag tror att Jesus som överherden har lagt ner en speciell kärlek i era hjärtan som ni får uttrycka till dem. Ta vara på den här och väx i den. Och så finns det andra som har en särskild kallelse att ta sig an de äldre, de som inte orkar gå på våra gudstjänster. Andra som har en särskild kallelse att tjäna Gud genom sången och musiken. Alla är vi kallade att be för varandra, att bära varandras bördor. Men det finns en del som har en särskild kallelse att gå in i en förbundstjänst för andra och så vidare. Och alla har vi en gemensam tydlig kallelse att göra alla folk till lärjungar. Att dela de här glada nyheterna om att Jesus lever till alla vi har mött. Var den är någonstans. Vet du, Paulus hade två frågor när han mötte Jesus på Damaskusvägen. Två enkla frågor. Vem är du, Herre? Och när han hade fått svar på den frågan så var det bara en fråga kvar. Vad vill du att jag ska göra, Herre? Jag tycker att de två frågorna är väldigt, väldigt bra. Vem är du, Herre? Att lära känna Jesus mer och mer. Vem är du? Och så kommer det. Vad vill du? Vad vill du med mig? Vad vill du att jag ska göra? Till slut. Inte bara en kärleksfull upprättelse och en tydlig kallelse, men också ett pris att betala. Det fanns ett pris att betala för Petrus. Och jag tror att det finns ett pris att betala för dig och mig. Jesus gav till känna genom vilken död Petrus skulle förhärliga honom. Och det berättas i ganska säkra källor att till slut så led Petrus precis som alla andra lärjungar utom Johannes martyrdöden. Men när han skulle korsfästas så sa han: korsfäst mig upp och ner. Jag vill inte bli korsfäst precis som min mästare Jesus. Vänd på korset. Och så blev det. Petrus fick sträcka ut sina händer precis som Jesus sa. Och en annan fick leda honom dit han först inte ville. Jag tror inte att du och jag riskerar att korsfästas om vi tror på Jesus. Men vi vet att det är väldigt många runt omkring på vår jord som får betala ett högt pris och väldigt många med sitt liv för sin tro på Jesus. Och helt säkert är att tar du din tro på Jesus på allvar så kommer det att kosta också i vårt land. Det kommer att bli tuffare och tuffare, tror jag, också i vårt land. Är du och jag villiga att betala det priset? Och igen är det så lätt att snegla på andra. Petrus sa, men hur går det för honom då? Det är så lätt att jämföra sig med andra. Jag tycker det är så suveränt att Jesus svara. Hör du, bry dig inte om det. Alltså, bekymra dig inte om hur det går för den andra. Följ du mig. Följ du mig. Alla har vi samma Jesus att följa, men vägen kommer att se annorlunda ut. Olika ut. En del drabbas av sjukdom och lidande. Andra får somna in lugnt och stillsamt efter en hög ålder. Ingen av oss bestämmer hur vägen kommer att se ut. Det räcker att veta att Jesus går med. Det räcker att veta att det finns en som för alltid har besegrat all ondska och till och med döden. Vi ber. Tack Jesus för att du älskar oss med en oändlig kärlek. Att du aldrig lämnar oss i vårt misslyckande eller i våra besvikelser. Utan precis som du kom och mötte Petrus så vill du komma och möta vaken av oss där vi är. I den situation vi befinner oss. Tack för att du alltid ger oss en ny chans. Tack Herre. Och jag ber dig att allt vi gör ska få bottna i, inte vår egen, så att säga, självgodhet eller förträfflighet eller duktighet, utan i en kärlek till dig. Och att kärleken till dig ska få växa sig starkare för varje dag. Och att ur detta ska födas tjänst för andra. Där vi får gå in och tjäna dig med de gåvor vi har fått. Och hjälp oss att vara beredda att betala priset. Vad den kostar. Därför att du är med och du har lovat att gå med hela vägen. Amen.